vänta nu, fick jag precis GDC-mailet här. Vad tror ni? Tror ni de kommer köra GDC här nu i augusti?
Nej, det kan jag inte tänka mig.
Alltså, det är svårt.
Fast de borde ju skippa på grund av att det är så dyrt och osäkert.
Ja.
Ja. Ja, det krävs ju så mycket planering ändå för den typen av event att ja, det är ju inte värt om det finns så hög osäkerhet som nu.
Ja, det... Går det ens att boka biljetter, tänkte jag? Alltså flygbiljetter och transport och lite sånt.
Ja, du...
Jag vet inte. Jag har inte varit inne på booking eller något på flera månader.
Nej. Men ni har varit förbi GDC några av er tidigare, eller?
Ja.
Mm. Mm.
Ja, den i Tyskland. Mm. Köln.
Mm. Kul! Jag ska... För er kära lyssnare som har varit inne och läst artikeln som vi publicerade på öppnavärda.se. Det var ett datum här. Den finns uppe på öppnavärda.se i alla fall. Och den heter så mycket som hur påverkar covid-19 svensk spelbransch. Där jag fick möjligheten att ställa frågor till några av svenska spelutvecklare och spelutgivare. Till er som har läst den och även hört vårt senaste avsnitt så vet ni ju då vad som väntar. Nämligen avsnitt 57 där jag kommer att sitta nu tillsammans med dessa tre eminenta personer ifrån svensk spelbransch. Vi har med oss Nasir Alkouri från Raw Fury.
Hej, hej.
Uttalade jag namnen rätt där, va?
Ja, det är bra.
Ja, och den här är nästan ännu svårare. Viktor Ser från Toppluva AB.
Alla tre var rätt. Studienamnet och namnet också.
Perfekt, välkommen.
Tack.
Och så sist, men inte minst, Anna Norrevik från Antler Interactive.
Jajamän. Mm. Hej.
Kul, hörni. Och nu när jag har möjlighet så här så vill jag ju såklart också tacka er tre för att ni faktiskt ställde upp och deltog i enkäten. Ni var ju tre av dem som kunde tänka er tillåta mig att citera och få ställa lite fullfrågor och sådär. Det handlar inte så mycket om att annat folk inte ville kanske, men det är inte alltid att man vill gå ut och prata om sådana här saker och gå ut med sitt namn då. Det är olika situationer på olika arbetsplatser. Men jag tänkte vi skulle fråga lite och lära oss lite mer om er idag. Och börjar faktiskt så långt upp i norr som det bara går när det kommer till Stockholm åtminstone. Viktor!
Ja,
berätta hej. Lite om dig för Öppna Världars lyssnare här. Vem är du och vad gör du?
Ja, jag är programmerare på en väldigt liten studio. Så jag får representera den lilla studion av oss tre.
Mm-hmm.
Som heter Toppluva och... vi gör ett skidspel som heter Grand Mountain Adventure. Och vi är så pass små att det är bara jag som jobbar heltid. Sen så jobbar två stycken till 20% ungefär.
Mm. Hur gammalt är företaget?
Två år kanske. Men vi släppte första spelet, eller det spelet vi gör, till april förra året till Android.
Mm.
Och sen så släppte vi det, en ganska uppgraderad variant till Android och iPhone i januari i år.
Mm.
Så ja, det är det vi har. Vi har ett spel som rullar.
Men för mig som, nu vet jag inte jag såklart, vi pratade mycket om spel i den här podden gör vi ju. Och vad vi har spelat, vad vi tycker om att spela och inte minst vad vi älskar från... hela åren när de har kommit de olika typerna av spel. Och i fjol så var många av oss i panelen var väldigt förtjusta i Lonely Mountains Downhill. Det här cykelspelet. Och när jag ser ert spel så får jag otroligt starka vibbar av de båda så att säga. Det finns en vibe i det. Är jag fel ute eller?
Nej, alltså vi såg det spelet och vi har faktiskt haft lite kontakt med de som har gjort det, för vi utvecklade ju parallellt.
Ja, vad kul.
Det som liknar är väl ungefär kameravinkeln och att det är berg.
Ja, precis.
Så på så sätt har vi diskuterat lite med dem. Det är många som har samma åsikt att de hatar kameravinkeln framifrån, men men jo, det är ganska likt. Det utvecklades parallellt. Jag har faktiskt inte spelat det. Jag är en sån som inte spelar liknande spel för att jag får ångest om jag tycker att det är bättre än vårt eget. Och så vill jag inte fortsätta. Så jag försöker undvika liknande spel som inte är från 90-talet eller något sånt. När jag kan liksom hålla distans till det.
Ja, just det. Men ni har jobbat, har ni jobbat utan förlag eller är det så att ni har samarbete?
Vi jobbar utan, vi är självproducerat hittills. Mm. Sen så har vi ju planer på att släppa till Steam och Switch. Och då får vi se om vi gör det tillsammans med någon publisher eller inte. Cool. Särskilt Switch känns det som, vad jag har förstått, ganska mycket pappersarbete att släppa i olika länder. Så då tror jag att vi kör en publisher.
Mm. All right. Kul. Och hur ser en vardag ut då? Liksom? Du som är ensam heltidsanställd och två kollegor som jobbar deltid eller halvtid, om jag inte missminner mig här nu. Vad är det ni, hur jobbar ni alla hemifrån då? Eller har ni ett kontor kanske? Eller?
Jag sitter i ett kontorshotell på Söder.
Mm. Mm.
Och min vardag är att jag går dit och jobbar som vanligt. Det är inte så mycket mer än så. Och sen så har vi något, de andra två jobbar hemifrån den dagen i veckan som de jobbar med spelet.
Just det.
Och sen, det är mina brorsor också, de andra två, så vi är bröder alla tre. Så att vi har ju ofta ett samtal på kvällen kanske, eller något liknande för att synka vad vi gör. Och vad som händer rent marknadsmässigt med spelet.
Skulle du säga att två år in, och med det du har lyckats med hittills, du och dina bröder, är det ett lätt jobb?
Lätt jobb att utveckla ett spel? Eller?
Ja, på det sättet ni har valt att göra det här.
Jag har nog inget bra svar på det. Det är liksom, det började som ett lustprojekt som jag sen sa upp mig för att fortsätta med. Och nej, jag vet inte. Nej, inte ett lätt jobb. Vi har haft lite tur med det marknadsmässiga. Det tror jag egentligen är betydligt tyngre än vad vi har haft. Vi har i princip inte behövt marknadsföra det, så att. Men rent tekniskt så liksom att göra ett spel är ju, ja, det är ett stressigt jobb. Eller det är påfrestande jobb.
Mm. Ja, jag förstår. Superintressant alltså. Vi går vidare sen utan att ha riktigt löst det geografiska. Så gissar jag, eftersom att jag vet att Raw Fury sitter på Söder. Antler, vart jobbar ni ifrån?
Ja, normalt sett så jobbar vi faktiskt i centralstation.
Ja, men det är ju perfekt.
Så det är ju verkligen bra, framförallt när man har många teammedlemmar som bor ganska långt bort.
Just
det. Där det tar en timme att ta sig in till jobbet. Men just nu så jobbar vi förstås hemifrån allihopa.
Mm. Men Anna, du är ju vd för Antler Interactive. Ni jobbar med, så jag förstått, mobilspel och VR-spel. Hur gammalt är ert företag?
Vi grundades i maj 2016 och då som ett rent VR-bolag. Och vi släppte vår första titel i slutet av 2016 som hette Survive the Deus Helix. Och sen ett ytterligare VR-spel, och upptäckte ganska snabbt att trots att de här båda spelen hamnade väldigt högt upp på topplistor, och där det första spelet låg på bästsäljande VR-spel vid flertalet tillfällen, så sålde de ändå inte så mycket som vi hade hoppats på. Och då började vi titta på mobil och gjorde då ett work for hire-projekt för ett annat företag, vilket är Stena Line faktiskt, där vi gjorde ett AR-projekt. Och då lärde vi oss hur vi kunde gå över från VR till AR, vilket var mycket smidigare än vad vi hade trott.
Alltså,
och sen, ja, absolut. Det är ganska mycket liknande tänk kring immersion och som skiljer sig från vanliga spel i både VR och AR. Mm. Just att man kan röra sig fritt i både AR och VR. Men sen så släppte vi ett mobilspel som hette Crystal Kart AR, som är ett, man kan säga, Mario Kart fast i augmented reality.
Mm-hmm.
Och upptäckte att spelarna, hur ska man säga, mognaden hos AR-marknaden är inte superhög ännu. Det vill säga, det är många som inte riktigt vet hur man ska använda sig av augmented reality. Så vi var tvungna att lägga till väldigt mycket instruktioner i spelet eller visa intuitivt hur man skulle använda sig av AR. Och det finns ju inte så många framgångsrika AR-spel på mobil än. Pokémon Go är ju det som man brukar tänka på med AR, men då är det ju bara det här man kan slå på kameran och se en Pokémon med kameran i bakgrunden, och det är inte så himla intressant. Utan det har ju mest varit GPS-aspekten hos Pokémon Go som varit den större grejen. Så efter det så satsade vi på att verkligen göra en bra spelupplevelse som grunden, där tekniken inte skulle stå i vägen, utan tekniken skulle snarare vara ett frivilligt moment som skulle supporta spelet för de som tycker det är intressant. Så sen dess har vi fokuserat på att göra spel, kvalitativa spel som supportas av ny teknik. Så vi har varit inne både på VR, AR och blockchain nu sedan 2019. Och det är faktiskt det vi gör idag. Så vi kommer integrera alla kommande spel är planen med en blockchain-plattform som heter Chromia. Och det är nämligen så att vi ägs sedan december av ett blockchain-företag som heter Chromaway. Och de har en plattform som passar för spel ovanligt bra. Och,
men alltså, det låter ju som en... Skulle du säga att det här är en, ja, nu är det inte kanske din uppgift att bedöma hur marknaden ser ut, men är det en klassisk resa det här? På 4 år att gå från det ena till
samma? Nej, det har ju gått väldigt snabbt. Så jag tror, ja. Å andra sidan, så vi som är med den nya tekniken, vi som jobbar med den allra senaste tekniken, tror jag måste vara beredda på att anpassa oss ganska snabbt om den nya tekniken är en del av strategin. Men jag vet ju en del andra VR-företag som stannat inom VR fortfarande, till exempel Fast Travel Games, och det går ju bättre och bättre för dem. Och sen har vi Resolution Games som gått från VR till AR, som då också har haft 2 delar där, men som har haft lite annan inriktning än vad vi har. Och sen Vido som är det mest extrema exemplet på som jobbat med väldigt många tekniker och experimenterat.
Hur många är ni i bolaget som sitter och jobbar?
Vi är 11 personer. Varav några marknadsförare och en av de 11 är också vår ordförande som också jobbar i bolaget.
Hör du, det är ju en utmaning så här, speciellt nu med backspegeln riktad mot Half-Life Alyx. Fantastiska upplevelser som beskrivs av de få som har haft råd. Det är just den här marknaden. Vad skulle du säga? Det är ändå intressant att höra det från en som jobbat med både VR och AR. Där du, som du är inne på, AR-marknaden kanske tittas på. Och många tror att den måste ju blomstra för att titta på Pokémon Go. Men att det fortfarande finns utmaningar för andra upplevelser inom båda områden. För att nå ut till så många som möjligt. Eller vad?
Ja, men jag tror absolut att det finns väldigt mycket potential inom båda områden. Så för VR så med Alyx nu så ser vi ju ett bra exempel på content som äntligen kommer som drar till sig många som köper VR-headseten. Men jag tror att det behövs ännu mer riktigt intressant content, och att det blir mycket smidigare med headseten och även billigare. Och med Oculus Questen så har vi kommit tagit ett stort steg, men det är ändå ganska långt ifrån att det skulle vara, som man snackade mycket om i början, mainstream, och att det ska finnas i varje mans hem. Alltså det, där är vi ju verkligen inte än, och jag tror att det kommer ta minst ett år till. Och då måste komma någon slags, hur ska man säga, någon slags paket med VR. Till exempel, låt säga att när man köper en ny dator så får man med ett VR-headset, eller när man köper en ny spelkonsol, men till exempel med PlayStation får PSVR, att det blir någon slags en naturlig del av resterande produkter som man har, eller underhållning, tror jag krävs för att det ska bli mainstream. Och med AR så finns det, alltså det är ju verkligen en teknik som kan användas till många andra saker också, som är väldigt anpassat för andra industrier där det kanske inte bara är underhållning utan låt säga, ja, man ska ge instruktioner till någon och kunna visa det genom AR är ju perfekt.
Just det, precis.
Sen, ja, och sen så har vi ny teknik som flera företag verkar vara på gång och utveckla nu som är med Cloud Anchors där man kan placera ut digitala objekt framför sig och låta andra personer ansluta till samma cloud för att kunna se objektet på precis samma plats. Så om man tänker sig...
Det där fick man se i början lite på många av Microsofts demon av deras, vad heter deras brillor, vad heter de här? Microsoft jobbar ju med HoloLens, tack ja. Victor.
Ja, ja men
det
precis,
var mycket av det
precis,
de använde i demonstrationer var det.
Mm. Ja, precis. Och jag hade hoppats på att det var så Minecraft AR-projektet skulle vara. Men jag har faktiskt inte fått det bekräftat riktigt. Mm. Och sen det här nya Harry Potter-spelet kom med AR. Tror jag. Mm. Mm. Det använde sig väl inte riktigt av Cloud Anchors. Men det hade en intressant AR-teknik där man kunde röra sig i vissa rum. Och det tycker jag ändå tog det framåt. Även om det inte gått så bra för det spelet. Men det finns så mycket mer där, för när vi väl släpper loss de här Cloud Anchors och det kommer ut i multiplayer-spel där man kan spela med varandra, tror jag man kan göra riktigt spännande saker. Alltså, tänk dig att bygga upp en CS-bana eller något liknande i sitt hem och kunna gömma sig bakom obstacles som man ser. Visst var väl det coolt?
Det var ju sådana här, ja, man har sett många tech-demos, ja det är klart. Ja, det är spännande grejer i alla fall. Vad häftigt, hörru. Vilken resa. Och en vardag för er när ni... Hur ser en vanlig vardag ut för er på Antler?
Ja, alltså vardagen börjar alltid med vårt stand-up likt många andra spelteams. Ja. Vi kör igång 10:00. Alla kör med video nu och...
VR-set trodde jag du skulle säga.
Det hade ju varit drömmen. och sen så, ja, alltså, hur ska man säga, alla kör på med sina specialiteter för att få ihop ett riktigt bra spel. Alltså vi har en del möten ibland under veckan för att koordinera och hitta hur vi kan bli bättre eller för att lösa problem för att fortfarande hålla planen. Jag brukar ju också gå på en del möten för att hitta finansiering.
Just det.
Den typen av möten. Ungefär så.
Ja, men kul. Kul. Spännande att få höra om AR och VR och anchors. Alltså jag tänker, det är ju någonting man vill gräva ner sig ytterligare i. Vi ska inte göra det idag, men kul som fasen. Nasir. Du har ju en av, om jag får säga det själv, åtminstone hittills vad jag har sett, Spelsveriges coolaste titlar.
Ja, tack.
Vem var det som godkände Smooth Operator?
Ja, det där konstiga med företaget jag jobbar på, det är att ingen har titlar här egentligen, så vi tar våra egna. Så jag tog Smooth Operator, för jag har jobbat lite med operations och det hållet liksom. Så det finns en tanke bakom.
Jag har än så länge inte faktiskt identifierat vilket band det var som gjorde den låten.
Oh, det kan jag kan ju låten Smooth Operator. Ja. Men ja,
exakt. Jag
precis och tänkte på det.
Precis.
Det är det där bandet med andra band kanske.
Ja, det är inte omöjligt. Ja, nu men i vilket fall, du jobbar med lokalisering, du jobbar med, ja, nu tappar jag bort direkt här, allt du jobbar med att försöka få det så smidigt som möjligt för era partners och utvecklare att få ut sina grejer.
Precis, vi är ju liksom indie publishers, så att det jag jobbar med är allting runt kring spelet, så inte själva spelet i sig, det har vi bättre folk till, men licensiering, age rating, lokalisering, submissions, release, sätt upp store-sidor på alla olika stores som finns. lite det jag jobbar med. Så operations.
Just det. Och hur länge har Raw Fury funnits som förlag i Sverige? Utgivare, förlag, vad väljer ni för term?
Utgivare skulle jag säga.
Utgivare, ja. Precis, utgivare.
Ja. Drygt 5 år. Mm. Att det startades i januari någon gång. Ja, precis. Så, drygt 5 år. Jag har varit med i 2 år nu.
Och innan det så har ju du jobbat lite här och där inom spelbranschen, om inte jag missminner mig, va? Visst, vi fick första gången en kontakt för länge, länge sedan, du och jag, då du slängde ut krokar för en speltestningssession-ish ute på Yasuragi i Stockholm. Visst var det något sånt?
Jag tror det. Ja,
ja. Ja, det vart var det du satt då? Var det EA?
EA var det då, ja, precis. Där satt jag i 8 år. 5 år hos DICE, alltså studion, och så 3 sista åren då inom publishing i EA. Då att jag började med mobilspel, fast där var då före iPhone och App Store och allt det där. Så inga våra spel sålde någonsin. Men så gammal är jag.
Och idag då, som utgivare här för en massa indie-titlar. Om jag får säga det själv då, det finns utgivare och så finns det utgivare. På senare år så har jag definitivt sett ett extra uppsving i schysst praktik, om man upplever från utsidan åtminstone, när det kommer till utgivare och även dess titlar som kommer. Mm. När man tittar på biblioteket från Raw Fury och min andra lilla favorit just nu, Annapurna Interactive, som så är det ju, Annapurna, de lyckas ju på något sätt att slå sig själva hela tiden liksom. Ja, jag vet inte, jag älskar nästan allt de kastar ur sig, det är helt otroligt.
Ja, håll med.
Och sådär, det är kul att se att det börjar komma upp en annan typ av marknad för utgivare än vad vi är vana vid. Det såg inte ut så här för 10 år sedan.
Nej, jag menar, folk som startat de här nya utvecklarna som är lite mer humana, som hittar magin så att säga, har jobbat med klassiska publishers tidigare, och så har de tröttnat på hur det brukar funka, och så har de sagt låt oss testa något nytt. Och vi har ju lyxen att det finns ju jättemycket indieutveckling som pågår där ute, så att vi konkurrerar inte ens, utan det händer rätt ofta att någon annan kommer till oss och säger vi fick den här pitchen, jag tror att den här passar er, eller att vi skickar någon till Annapur eller Devolver eller vilka det kan vara, så att det här spelet passar nog er bättre. Så det finns sådana liksom schysst indieutvecklingskultur i spelbranschen också.
Just det. Utan att det för den delen ska behöva vara en kohandel.
Nej, för att det finns ju för många spel under utveckling. Så att det ju hjälpa varandra så att de här spelen faktiskt kommer ut. För det är inte så att vi bråkar om liksom ett fåtal spel. Det är ju tvärtom, att helst vill vi ha fler utvecklare så att vi kan få fram fler spel.
Vi kan börja där faktiskt. För det här var en av tankarna som säkert började ägga många av er där på Raw Fury i Stockholm, kan jag tänka mig, när det kommer till just Game Developers Conference som vi snackade om här initialt. Och när beskeden började komma om de olika mässorna som ställdes in en efter en. Vad händer på Raw Fury när coronakrisen börjar kännas riktig? Och vad händer när det faktiskt blir ett faktum att en sån viktig mässa som Game Developers Conference ställs in?
För oss är ju mässor, det är ju ett sätt att träffa indieutvecklare. Det är ett sätt att marknadsföra spel som vi håller på och jobbar med och ska släppas. Det är ett sätt att liksom umgås. Och så vet vi samtidigt att den billigaste biljetten kostar $1,000. Och på det måste man ju ha ett flyg och hotell. Så att många indieutvecklare som kommer dit, de har verkligen spenderat väldigt stor del av deras budget på liksom komma och ta möten och allt det där. Så att när det där lades ner, Det var ju väldigt tufft för att vi känner ju ett ansvar. Vad vi brukar göra är det att vi är inne på mässan, men vi också brukar också hyra en loft utanför mässan för folk som inte har biljetter. För det kostar ju som sagt $1,000 att komma in. Bara för liksom träffa folk. För att det är det de vill. De vill ha möten med utgivare. Och nu blir det ju inte av på grund av corona. Så vad vi gjorde var att vi tog kontakt med indie-folk och tänkte nu sätter vi ihop en fond så att vi kan bidra med liksom se till att de här utvecklarna får tillbaka en del av sina pengar i alla fall.
Och som hur gick det till då? Hur många var ni som behövde jobba med det?
Jag skulle säga typ att alla i princip, för att det är ju det att vi känner ju folk varsitt håll där, och som man hör av sig runt i branschen så är det liksom, det är många fler som har haft samma idé att vi borde hjälpa indie-folk. Och då säger man att ja, men då går vi ihop. Och det var ju den här Wings-funden som dök upp. Då bidrog
just det.
Jättemånga liksom, både individer och företag med pengar till det, så att folk inte gick i konkurs bara för att en mässa lades ner liksom.
Ja, just det. Det här med, vi har ju också tittat på EGDF som gjorde en undersökning i samband, inte i samband med min, herregud nu, utan de gjorde den på helt eget bevåg. De har fått in europeiskt svar från över 220 stycken svar från utvecklare i Europa. Framförallt. Den ena av dem jag reagerade starkt på var att 20% svarade "We are downscaling, shutting down our businesses." Skulle du säga att du har varit i dialog med indieutvecklare som har varit på brinken till att behöva lägga ner under den här perioden? Nu har det gått ett tag också sen till exempel du svarade på enkäten, och vi fortsätter ju leva i viss ovisshet.
Precis. Jag menar, en viktig grej, kom ihåg det att vi i Sverige har haft det relativt bra. Våra utvecklare, vissa av dem, de har inte varit utomhus på 2 månader. Så att jag menar, den väldigt stor påverkan som vi kanske inte ser här hemma. Och våra utvecklare är ju inte liksom på gränsen till att lägga ner, för att de har liksom ett kontrakt med oss, och så att de lever ju på att utveckla sitt spel. Men vi har hört historien också. Det finns ju andra som de håller på att få slut på pengar eller har fått det redan liksom.
För den typen av avtal, skrivs det ibland in, tror du? Nu behöver inte ni avslöja några avtal för era partners och utvecklare, men om man inte redan har gjort det, tror du att det kommer att börja skrivas in sådana klausuler vid en eventuell pandemi?
Jag hoppas inte det. Nej. För det här är inget som vi kan rå över. Och det känns lite som ett försäkringsbolag, typ att force majeure så betalar vi inte ut något. Hoppas att det aldrig blir av.
Ja. Vad säger du, Viktor? Du berättade att en del av ditt arbete har påverkats utan att behöva lägga det i någon negativ eller positiv bemärkelse. Men vill du berätta lite mer för de lyssnarna som kanske inte hunnit läsa?
Ja, vi har ju ett skidspel. Och efter att vi släppte den versionen som kom i januari, så har vi börjat inleda samarbete med diverse skidorter ute i Europa. Och så som vi har påverkat sig att vi har inte kunnat åka dit och fota och liksom, för att få in skidorterna i spelet, så har vi har inte kunnat göra det på plats, vilket var tanken. Utan vi får göra det efter liksom Google Earth och diverse bilder och liknande. Vilket tror jag inte kommer ge liksom samma resultat. Vi får se. Sen är det här det är ganska långt in i framtiden när vi kommer släppa det. Så att det är möjligt att vi kommer åka dit och besöka fram emot nästa vinter.
Just det. Thank you.
Men om man går tillbaks på det, om jag ser tillbaks, nu har vi haft tur som har släppt spelet i januari. Och de här mässorna, vi var ju indievecklare nästan helt utan pengar fram till fram till för ett halvår sedan. Och det är just de här, jag har ingen kontakt i spelbranschen eller någonting. Det är just via mässorna som man på något vis har fått ett hum om hur spelbranschen funkar och träffat folk och så vidare. Så jag förstår att det påverkar indie-studios ganska mycket när man inte kan åka på de här mässorna. Så ja, det har jag inte tänkt på, men jag tror att det kan påverka spelbranschen ganska mycket på det sättet.
Vad skulle du säga att, om vi drar det till sin spets här, om det här skulle vara någonting som fortlöper här nu i ett halvår till. Min känsla på de svaren jag fick från dig var att det just nu så är ni relativt orubbade, stämmer det?
Ja, så är det. Det rullar på som vanligt och för oss, för nästa version som vi fortsätter bygga på, så vi kan faktiskt ha fiktiva orter en version till. Jag tror inte det gör så jättestor skillnad. Det är klart att det hade varit kul med riktiga wild-orter. Men vi kan göra fiktiva orter lika väl.
Just det.
Sen är det ju svårt att dra några liksom ekonomiska. Jag vet inte ifall vi... Eftersom det bara varit ute ordentligt sen i januari, vet inte jag om det går bättre än vad det hade gjort utan corona eller sämre. Plus minus noll.
Det var ju några som svarade med att just spel som innehåller lite svårare och tyngre och riktiga ämnen, att de kan ha tufft att överleva under en period då det faktiskt pågår riktiga och svåra frågor i samhället. Medans spel som har mer, så att säga, en roll som tillflyktsort för spelarna fungerar bättre. Animal Crossing är det uppenbara exemplet just nu. Och ett sånt här skidsportspel skulle också kunna vara ett annat då. Vad tänker du om det?
Ja, i vårt fall skulle det kunna vara så, för att skidorterna i Europa var ju bland de första som det liksom skrevs om att de skulle stänga, och de stängde ganska tidigt. Inte i Sverige för sig, men det skulle kunna vara så att fler i någon slags skidabstinens sökte och laddade ner samtliga skitspel på mobilen och fastnade för något. Men det skulle kunna vara en möjlighet.
Behövs en VR eller en AR-version här, Anna, så har ni liksom full pott. Och så kan Naziri slänga ut er på PlayStation och Xbox, så är det klart innan sommaren.
Jo, kanske.
Ja, men Anna, du berättade ju något som jag direkt reagerade på, vilket var att det är såklart tuffare att få till de viktiga mänskliga mötena nu. Precis. Vill du berätta lite mer om det här? Du var inne på det i början också, att en del av ditt jobb är att träffa folk.
Ja, men alltså just nu så sker ju inga spontana möten. Och det blir inga, hur ska man säga, naturliga introduktioner mellan de som man redan känner till nya personer som kanske långsiktigt skulle kunna vara intresserade som investerare. Så det är ju en enorm skillnad. Alla lunchmöten som jag hade tidigare med investerare och andra människor har ju verkligen helt avslutats. Och som jag nämnt tidigare, så är ju verkligen tillit kärnan i en investering. Och tillit bygger man ju upp genom att träffas, skapa en connection. Och jag tror också att träffas under en lång tidsperiod, regelbundet helst. Så jag kan ju också tänka mig att det kan påverka, även om situationen är bättre om ett år, att det fortfarande kommer ha sina effekter, att man inte lyckats bygga upp så mycket investerarnätverk under den här tiden, den tiden som kommer vara coronatiden. Det förändrar ju verkligen spelreglerna. Och sen är ju nästan alla investerare öppna för videomöten så. Men jag tror ändå inte att det blir riktigt lika lätt blir samma mänskliga faktor i det hela. Och just den här spontaniteten.
Jag kan hålla med där väldigt väl. Alltså det pratas så mycket om hur bra man kan sköta allt digitalt, men alltså vi har kontakt med några företag nere i Europa som vi har videomöten kontinuerligt. Vi har aldrig träffat dem än. Men det blir ju liksom, det är jävligt hattigt att sitta där med 2 sekunders latency och man får liksom ingen uppfattning om personerna som man skulle få om man hade träffats på riktigt. Det blir inte samma sak, helt enkelt.
Jag menar, jag sitter ju på ett kontor och bara, det är ju folk jag känner som jag videosamtalar med nu. Och inte ens det är ju samma sak. För det finns ju ingen spontanitet eller liksom kör det här med idéhoppning eller någonting, utan det blir stelt.
Det är något speciellt med att kunna be en kollega eller en person att liksom kliva åt sidan ett tag och sen ta det mellan 4 ögon. Det, så är det ju. Jag jobbar själv hemifrån och vi har gjort det sen, jag vet inte, det känns flera år just nu. Men det är mest för att jag i min vanliga arbetsroll är väldigt operativ och åker ut till partners. Så att jag klättrar ju på väggarna här hemma. Men med det sagt, när ni tittar på den nuvarande situationen, upplever ni, vi kan stanna kvar vid dig lite annorlunda. Upplever du att det har påverkat kulturen och välmåendet i företaget bland de anställda?
Jo då, det märker jag absolut. Senast idag så pratade jag med en person som tog upp att den personen kände sig stressad av situationen som råder just nu med pandemin, att det känns liksom överhängande för en del personer, att det påverkar en mentalt, det som händer, krisen, och så på så sätt så absolut. Och sen tror jag känner många personer, inte bara på hos oss på Antler Interactive, men på andra företag, så vet jag att det är många som känner att man saknar den här sociala gemenskapen som man annars kan få, och där man kan ta de här spontan fika eller bara snacka skit under en rast eller liknande. Det är ju verkligen svårare. Vi har försökt med åtminstone så här, någon social hour och sådär, men det är, där ser jag verkligen en utmaning ur ett teamperspektiv, att det är lite svårare att få till den sociala gemenskapen naturligt så här. Sen har det verkligen hjälpt att vi kör videomöten varje dag ändå. Så man kan ändå säga att efter våra stand-ups då på morgonen så är det ändå ganska lätt att säga så här, men ska vi snacka efter stand-up, så stannar man kvar där. Så där finns i alla fall chans till någon spontanitet där man inte behöver boka in ett helt nytt videomöte som det annars.
Jag kan inte släppa bilden på att det är en ny anställd varje morgon som kör en stand-up framför alla. Vad är en stand-up?
Ja, men jag förklarar jättegärna. Och jag har ju jobbat som producent / teamlead under nästan alla mina år i spelbranschen. Så nu har det på något sätt vuxit in i mitt huvud.
Är det så här? Alla ska stå upp inför Anna?
Ja, men normalt sett. Det ironiska är dock att i vårt team just nu så har vi faktiskt, alltså även innan corona, så har vi faktiskt allihopa suttit ner, tyvärr. Aha. Och jag vet att poängen med en stand-up är då att man ska ha en snabb avstämning på morgonen och står upp, för att när man står upp så vill alla liksom bli klara snabbt och springa tillbaka till sina platser så att man får sitta ner igen. Men vi har faktiskt haft stolar så att man får sitta. Och då kör vi en genomgång där alla medurs då går igenom en och en vad man jobbade på igår och vad man kommer jobba på idag. Och har man några problem eller någon person som man vill bolla med, så tar man upp det, så kan man köra en avstämning direkt efter stand-upen. Och det här är någonting som helst ska ta då max 10 minuter. Och ibland drar våra över till så här 15-20 om det är något specifikt vi vill diskutera. Men då har man ändå haft ett tillfälle under dagen då man tar upp någonting som är akut eller behöver lösas.
Hur känner du att ni påverkas, Nasir, på Raw Fury? Är det något, känns det tyngre?
Det gör det absolut.
Det gör ju.
Det är ju rätt många av oss som bara hoppas att det här kommer att gå över. vi har ju liksom inbyggt att man får jobba hemifrån liksom redan från dag ett. Och vi har folk som gör det. Men det är inte samma sak som att bli tvingad till det. Det är ju där liksom skillnaden ligger. Och min personlighet är typ att jag har aldrig jobbat hemifrån egentligen. Men nu har jag blivit tvungen att göra det. Så det, man blir ibland lite kort i svaren. Speciellt i en chatt där man ska skriva. Och så läser man vad man skrivit och bara... Och så får man ringa upp och förklara vad man menar egentligen.
Oh, I can relate. Oj, 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 jag förstår. Den där chatt är djävulens redskap för kommunikation, brukar jag säga till resten av vår härliga redaktion här på Öppna Världar när vi chattar. Vi har ju en liten skitsnackchatt också. Och ibland är det ju så att man ser vad man skriver och tänker, vänta, hur fasen tolkar de det här?
Exakt.
Och det blir extra arbete bara det.
Ja, precis. Ja. Och, jag menar, och som jag nämnde tidigare, det är ju ännu jobbigare att prata med utvecklare som bara säger vi har suttit fast hemma i 3 månader. Jag kan inte gå ut för militären liksom står utanför och stoppar mig. Jag har ingen motivation längre. Och
det är spanska.
Ja, till exempel. Ja. Precis. För vi har ju utvecklare i Spanien, exakt. Och då får man ju liksom säga det till dem att det här är inga normala tider. Ja. Vi kan inte förvänta er och vi förväntar oss inte heller från er att ni ska vara på topp. Utan det är ju en pandemi.
Ja, jag har också affärspartners och affärskollegor i Spanien och det är ju, alltså, vissa blir tokiga. Vissa tar ju promenader på sin uteterrass i 2 timmar bara för att överleva mentalt. Så att det är klart, man har det ju bra på ett sätt här i Sverige med det sättet som man hanterar det här åtminstone. Tills vidare, såklart. Men om jag tänker så här då. Vi har ju sett också hur olika typer av bolag ser ut att reagera på det här jämfört med andra. En stor tumme upp är ju givetvis initiativ där man hjälps åt och visar solidaritet, som Wings-initiativet du nämnde här, Nasir. Sony gick även ut med att de går ut med 10 miljoner till en fond dedikerad just indieutvecklare. Hur kan vi förvänta oss mer av det här i spelbranschen? Vad är eran känsla? Man skulle ju vilja att de största hjälper de minsta mycket mer. Den här typen av sund konkurrens har vi ju faktiskt. Den har aldrig varit bättre än nu om man tittar från sidlinjen, upplever jag det som. Vi har så otroligt mycket bra spel i alla olika sorters format och det experimenteras på alla håll och kanter. Så är det så att man ska börja spela 2020 så har ju tiden aldrig varit bättre.
Nej, precis.
Men precis som på tyska ligan där de största klubbarna ser till att lägga upp ett paket med ekonomi för de mindre klubbarna som inte får samma intäkter och samma möjligheter att betala ut spelarnas löner. Tror ni vi kommer se mer av det här i spelbranschen? Om det här fortlöper ett tag till, för det är fortfarande ovisst.
Jag har ingen aning, men om jag bara får flika in där.
Ja, ja.
För det har ju varit rubriker i tidningar om att spelbranschen är så bra. Och
precis.
Att mobilspel har gått upp med 75% i nedladdningar i alla fall. Och jag tror Steam har väl också en all time high, om det var 50% eller till och med 100% högre än förra året. Så när man, ja, om man jämför det med de här siffrorna som du skickade från europeiska spelbranschen, så verkar det som att det är ganska få företag som tar del av den uppgången, eftersom så många företag kommer snitta ungefär 40% av spelstudiosarna i Europa, tror jag, som undersökningen var, verkar det gå sämre än vanligt. Så verkar det där liksom ha pressat upp topparna, om du jämför med tyska ligan eller Bundesliga, om jag fattar rätt. Corona verkar ha pressat upp topparna ännu mer och tryckt ut svansen, om man säger så.
Det är en känsla jag har fått i alla fall. Finns det fortfarande massor av hål om man ska gå med en teori, men det är definitivt en känsla. Att har du till exempel, om vi använder dig som exempel, Viktor, situationen hade kanske sett väldigt annorlunda ut om vi spolar tillbaka tiden ett år istället. Det vet jag inte, det får väl du svara. Hade ni sett annorlunda ut för er? Om ni inte
om det här hade hänt spel? För ett år sedan, tänker
jag.
Ja, det är knappt jag kan tänka på liksom vad som hade hänt då. För det första, vi utvecklade det här för liksom besparingar, och det hade ju varit en helt annan känsla att sitta och jobba och se ens besparingar liksom gå ner och gå ner i en coronakris jämfört med när man känner att man kan söka ett nytt jobb i stort sett när som helst. Mm. Så jag vet inte om vi hade, och det kanske är studier som är på samma skede som vi var för ett år sedan. Det kanske finns sådana studier som lägger ner nu. Mm.
Ja, för apropå det så det som jag tyckte var hemskt att läsa i den här studien var ju att mer än 50% skulle bara överleva 12 månader eller mindre. Och det är jättemånga studier som då om corona håller på 12 månader och det inte finns så många initiativ att det kommer ju påverka branschen otroligt mycket. Så apropå det här om det kommer fler initiativ, så om vi vill att inte hälften ska försvinna så måste det nog komma en hel del initiativ, och jag tror fler borde komma än det som redan kommit ut.
Mm. Håller med.
Men jag undrar lite där om just de som går dåligt eller de som inte kommer att överleva. Är det för att de egentligen är beroende av nya investeringar, eller är det för att de har ett spel och inte har intäkter, alltså att intäkterna har gått ner? Det kanske fanns statistik på det, men jag såg det.
Det var inte spesat på exakt det sättet, så det är svårt att säga, men det är ju en känsla att startups och studios som ligger i startup-perioden där de behöver pitcha. Alltså, just det som du var inne på också som jag skrev om där, Anna, att investera i någonting och att hitta investerare under den här perioden är nog det som får folk att antingen lägga det på is, som då kanske teoretiskt ni kanske hade gjort, Viktor, om det hade skett för ett år sedan. Att vi väntar med det här just nu behöver vi kanske hålla i plånboken och se till att få in liksom, ja, pengar för brödfödan åtminstone.
Jo.
Att ett sånt scenario skulle kunna vara det som påverkar den här statistiken då i undersökningen. Vi länkar den här också i show notes för er lyssnare så ni kan se den själva. Såklart. Men ja, visst är det väl så. Och visst vore det förargeligt om det är så att de svaga ska knoppas av till förmån för de stora och starka, så att säga. Det är väl ingenting nytt där, kan jag tänka mig. Eller är det någon som vill tillägga någonting, en nyans vi kanske inte har tänkt på när det kommer till det här?
Jag hoppas ju lite att de stora försöker se om det här är långvarigt eller inte, så att det kan komma initiativ ifall det här fortsätter efter sommaren liksom. Det är min förhoppning.
Ni jobbar ju med en del utvecklare nu som faktiskt har planerat att släppa sina titlar här under det här året.
Yes.
Och jag försöker hitta ett sätt, så här, hur ska jag få det här att inte låta som att jag är ute efter en massa scoop kring release-datum, för det är inte det jag är ute efter. Utan vad jag tänker snarare är hur uppenbart är det att det här kommer att påverka deras planer i år? Är det någonting som ni känner att det är inte som du tror, Aron, kanske? Eller?
Jo, absolut. Vi ser ju det. Vi tar ju de här samtalen också. Vår approach har ju varit att vi förstår. Liksom, så är det. Jag tror att vi kommer märka mer inom liksom 6 månader till 2 år framåt hur mycket det egentligen påverkat. Vi har ju vissa spel som ligger på sluttampen, och där märker vi ju ingenting alls för att liksom spelen är redan färdigutvecklade. Men spelen som är mitt i produktion kommer definitivt att gå långsammare. Man kan inte vara lika produktiv i sådana här tider som man kanske är annars. Så jag tror att vi kommer se mer av det, men vår approach har varit att så är det. Och när vi skriver kontrakt så har vi ju aldrig liksom med milestones, för att vi är konstiga på det sättet liksom. Så det är inte så att vi kommer att sluta betala folk bara för att de är försenade, utan man får bara ta diskussionen.
Ni har aldrig med milestones?
Nej.
Är det en policy internt alltså?
Ja, och externt liksom folk.
Ja, jo, det där jag menar att det är så här jobbar vi liksom.
Ja, exakt. För att milestones är bra för att säkra liksom att du får byggena vid det här datumet och att du släpper vid det här datumet. Mm. Men samtidigt har du ett artificiellt krav på en utvecklare liksom. Ja, nu måste du leverera. Och då crunchar de antagligen, eller så skär de ner på features. Och då får man inte det spel som man har signat vid pitchen liksom.
Mm-hmm.
Så att för oss
upplever ni att ni är unika på marknaden med det här?
Ah, nej, det är vi inte.
Nej.
Epic kom ju ut nyss med sin
just det.
Utgivarsamhet. Och de kör liksom exakt samma approach också.
Mm. Ja, det är ju en jättebra approach. Speciellt när kreativitet möter det tekniska, som vår gemensamma vän Martin Lindell uttryckte i en intervju förut. Det är svårt när konst möter teknik.
Mm.
Det går inte riktigt att räkna ut sånt på förhand.
Nej. Jag menar, det är ju vårt jobb svårare, men so be it.
Mm. Mm. Ja, hörni, är det någon av er som skulle vilja lägga till någonting så här till samtalet eller till det vi har läst om innan vi rundar av?
En grej jag funderat på är att vad kan vi göra inom den svenska spelbranschen? För det är liksom du sa, Aron, att alla känner alla i princip. Mm. Och just nu pratar vi i lite olika kanaler på Discord kanske och någon Slack. Men kan vi göra mer?
Mm. Ja, det finns säkert mycket mer att göra kan jag tänka mig. Speciellt med en stor andel utvecklare som sitter hemma och har gjort det oavsett. Där vardagen inte förändrade överhuvudtaget kan jag föreställa mig. Men vad skulle ni säga där, Viktor? Vad känner du?
Alltså jag känner inte, jag har inte så nära kontakt med svenska spelbranschen att jag skulle kunna komma på vad det skulle vara för.
Nej.
Ja, man skulle kunna göra det. Vi är liksom i ett hörn, om man säger så, vårt spel.
Det låter ganska mysigt tycker jag ändå. Det är ju,
jo, det är lite småmysigt. Men däremot, om vi bara går tillbaka till det och jobba hemma, som jag tror det var du, Nassim, som sa. Alltså när vi utvecklade spelet innan vi hade släppt det, så jobbade jag hemma i ganska stora flak om 6 månader. Och det var ju inte alls samma... Nu har jag jobbat hemma i ungefär en månad, eller hur länge, på 1,5 månader. Och det är en helt annan sak. Ja, det var det du sa. Att jobba hemma när man, liksom, när man måste jobba hemma, eller när man ändå kan gå ut, och när det, liksom, när det går att göra saker. Det är inte liksom enbart hemarbetet, utan det är ju anledningen till att man jobbar hemma som gör att det är påfrestande.
Absolut.
Mm. Anna, vad säger du?
Ja, men en ytterligare tanke kring hela det här temat då är att jag tror att pandemin kommer ställa högre krav på ledarskap också inom företag. Ja, kanske inte bara spelbranschen då, utan även andra. För att för tidigare så har det ju varit så att man lätt som en manager eller team eller liknande kan gå omkring och fråga, men hur går det här till personerna som jobbar i teamet. Nu försvinner ju den möjligheten och man måste ju vara mycket mer aktiv och även lyhörd. Alltså som vd nu så kan jag inte läsa av hur stämningen i teamet är riktigt. Utan det är ju väldigt viktigt då att kolla av med alla individer och försöka läsa ut det ändå och supporta teamet på bästa sätt. Men verkligen högre, vi måste bli ännu bättre ledare, tror jag.
Det där tycker jag är skitintressant. För att om det är någonting som är ett återkommande tema när man kritiserar praxis, så är det just ledarskap och liksom, vilka är förebilderna, när samtal kring crunch har varit återkommande nu mycket också tack vare Schreers fantastiska granskningar. Vi önskar honom all lycka på Bloombergs nu. Men Jason Schreer då, så är det ju givetvis ett samtal som ofta landar tillbaks på ledarskap och management. Mm. Och jag kan ju bara, många av de största utvecklarna har ju gått ut med information kring hemarbete. Här i Sverige är det ju DICE, det är Paradox, det är Massive med flera. Rockstar mailade också ut om att de flyttar så mycket som möjligt till hemmet eller på distans. Och så vidare och så vidare. Så att här kommer ju det förmodligen som du är inne på, Anna, ett enormt krav. Och om man vänder på det, kanske också ett att man synliggör behovet av faktisk management som ofta, jag vet att vi har varit inne på det och surrat var säkert någon gång när ser att det är väldigt många stora utgivare och utvecklare som har otroligt mycket managementposter. Mm. Och ofta så undrar man, varför är de där? Nu sätts de på prov kanske.
Jag hoppas det.
Ja, absolut. Ja. Ja, men i och med kommunikationen nu, att nu är det ju, ja, men man borde ju bli ännu tydligare med sin kommunikation, tänker jag, när en hel del går genom skrift. Man får tänka igenom liksom, hur formulerar jag mig egentligen? Och se till att alla känner till någonting.
Ja, vi fick ju ett svar från Johan Sjöberg som vd på Star Stable. Berättade att de till exempel jobbar med digitala fikan och bingo, livestreams, konserter och annat som man har möjlighet. De är ju över 100 anställda, så lite större bolag då. Men att man jobbar med den typen av initiativ, det gör vi till exempel på mitt jobb också, så där jag jobbar. Och dylikt. Men det var en intressant take, för att det fick mig direkt att tänka på min chef. Och han har berättat att hans arbetssysslor har ökat med säkert 300-400% under den här tiden. Så han har aldrig jobbat så mycket som han har gjort nu. Och det skiljer ju sig lite från då till exempel mig i min arbetsroll, som är väldigt operativ och åker ut i vanliga fall. Så att jag, där jag kanske sitter och rullar tummarna vissa timmar, så jobbar han då extra mycket. Så att det var en superintressant nyans till samtalet, tycker jag. Vi håller tummarna på att det gör någonting gott när vi kommer ur det här, såklart. Mm. Men Viktor, yes. Var, om lyssnarna blev nyfikna på den här Viktor som gärna sitter för sig själv och luktar på blommorna och utvecklar skidspel, vad hittar de er?
Ja, det är bara att söka på Grand Mountain Adventure på din sökmotor. Så det finns på Mountain App Store Adventure. Och Play Store.
Just det.
Och första berget är gratis, och sen så kan man köpa spelet, hela spelet om man gillar det.
Kul! Och finns det då, du var inne på det innan där, att vi kanske kan hoppas på att få plocka upp en handkontroll över PC eller Switch också en vacker dag?
Ja, förhoppningsvis. Mm, mm. Du kan också köra med handkontroll på Android och iPhone-mobilen.
Ja, just
om
det,
du
går
väldigt gärna vill spela med handkontroll.
Just det.
Det är underskattat. Ja. Funkar det bra som helst. Ja.
Mm. Och Nasir, var hittar våra kära lyssnare dig och er?
Alltså, oss hittar man på rawfury.com, och där finns liksom allt man behöver. Mig hittar man på Twitter mest. Jag kör massa dåliga skämt egentligen. Nasir All. Så ja, köp ett indiespel om du vill stödja branschen. Vilket som helst spelar ingen roll. Men det är det jag vill säga till lyssnarna i så fall.
Mm. Härligt, härligt. Jag kan fråga kanske, vad har ni några kommande titlar som ni jobbar med som ska ut här nu snart? Jag vet att det var någon, hjälp mig, vad var det? Castlevania? Nej, vad var det?
Ja, exakt. Vi har en gratis uppdatering till Kingdom Two Crowns som heter Deadlands. Och där finns det en cross motion med Bloodstained. Jättegott. Precis. Sen har vi Atomic Crops som släpps i maj. Så, ja, bra.
Ja, men härligt. Och Anna, vart hittar våra kära lyssnare dig och Antler?
Ja, Antler Interactive hittar man på antlerinteractive.com. Och vill man testa våra spel så kan man söka på Crystopia antingen på mobil, App Store eller Android, eller på Steam där Crystopia A Puzzle Journey går att hitta. Och Crystopia stavas K-R-Y-stopia. Och vi håller på just nu med vårt kommande Crystopia-spel som heter Crystopia Nova's Journey, som kommer vara en oberoende uppföljare till Crystopia Puzzle Journey. Och vill man få reda på när det kommer släppas och få reda på när det kommer ut, så går det att signa upp sig på crystopiagame.com.
Mm. Kul! Härligt! Ni får slänga länkar till mig sen. Det var ju lättare än vad man trodde faktiskt, med det är bara .com efter det mesta. Men ändå så kan vi kasta in det i show notes. Och jag skulle vilja säga så här att jag hoppas inte att vi sitter i den här konstellationen igen om ett halvår. Av den enkla anledningen att jag skulle vilja följa upp det här mer om pandemin fortlöper. Men om den gör det så ska vi följa upp. Det vore intressant. Men nu hoppas vi inte att vi behöver det. I vilket fall. Så stort tack för att du deltog i enkäten och för att du kunde delta i samtalet här idag, Anna.
Tack, tack.
Stort tack till dig också, Viktor.
Tack, ingen orsak.
Och stort tack till dig, Nasir.
Ja, tack själv.
Härligt. Öppna världen hittar ni såklart på sociala medier, där sociala medier finns. Ja, det är ju Twitter och Facebook och Instagram och twitch.tv/opnavardar och så vidare. Musiken ni hör i vanlig ordning, La Villa Tulos som framför Swanee River på harpa, skriven av Django Reinhardt, och omslaget är även denna gången gjort av Jesper Ringhög. Men tills nästa gång så får ni ta hand om er och hålla distansen, och stöd er lokala spelutvecklare. Det låter väl klokt, eller vad säger ni?
Absolut.
Jajamän.
Ja.
Härligt. Och glöm inte att det är coolt att vara snäll.